Välkommen till Sällskapen Kulturpodd med samhällsperspektiv. Med mig idag har jag Andrea Reuter.
Ja, men hej.
Hej. Elmer Bäck.
Hej, hej, hej.
Välkommen.
Tack.
Vad tänker du prata om idag?
Jo, jag skulle vilja tala om att tiga. Och sen skulle jag också vilja tala om VM i Qatar.
Minne är en betydelsefull funktion i hjärnan. Det används varje dag. Och ibland... Och bland annat har alltså minne väldigt stor skillnad för rättssamhälle. Men hur fungerar det egentligen? Varför minns vi olika och varför minns vi saker som inte har hänt? Jag har gjort en djupdykning i Elisabeth Loftus och Julia Korkmans forskning kring minne. Andrea, vad ska du prata om?
Jag ska prata om den kommande futuristiska megastaden The Line, en 170 kilometer lång stad i Saudiarabiens öken som ska husera 9 miljoner människor.
Galenskaper. Bra, Elmer, kör!
Jag skulle börja den enda att jag skulle tala om en serie som heter The Old Man. Känner ni till den?
Jag har inte sett den.
Disney Plus.
Jag känner inte alls till den ens. Vad är det?
No, alltså det är... The Old Man, det är med Jeff Bridges i huvudrollen som spelar en sån gammal...
The Dude.
The Dude.
El Duderino.
Och det handlar liksom, det är en, vad heter det nu för tiden? Inte heter det Jännare, men vad heter det?
Alltså
en...
Thriller.
Thriller heter det helt enkelt, med CIA och alltså en gammaldags herrlig thriller. Okay. Men alltså egentligen varför den är så bra är därför att Jeff Bridges helt enkelt är så bra. Alltså,
ja, älskar honom.
Men nu tycker jag att det är på liksom nästa nivå. Jag baxnar inför hur bra han är i den här serien. Jag tycker att han är liksom helt sådär monumental. Och det är också roligt för att den här serien hoppar liksom i tid, att den har två tidsaxlar. Så det handlar då om Jeff Bridges då när han är typ, när med sin ålder, han är nu 72. Och sen hoppar det tillbaks när han är typ 40. Och det är hemskt att den här kvaliteten på den här serien faller med så här typ 30% varje gång. Och det är dels för att den här skådisen som spelar honom som yngre inte är kanske så lyckad cast. Men det är mest för att Jeff Bridges är alltså så bra att hela den serien bara vibrerar varje gång han är i bild. Och sen när han försvinner så faller liksom den serien. Men det är en bra serie. Nå, i alla fall, rekommendation på den. Nå, tillräckligt om
tack.
Jeff Bridges.
Bra.
Men, det finns en scen i den här serien då. Var Jeff Bridges karaktär berättar om en vis man som ständigt teg. Alltså, han sa ingenting. Och det var för att han ansåg att språket av sin natur döljer sanningen. Så han kunde alltså tala, men han vägrade helt och hållet tala. Och den här grejen så stannade med mig och jag blev liksom och funderade på det, på innebörden av det. Och så tänkte jag först så här att inom konsten tycker jag åtminstone det är sant. Speciellt när man talar om egen konst. För det har hänt åt mig många gånger att på något sätt min konstupplevelse har förminskats när jag har hört liksom konstnären själv berätta vad det är. Men ni, alltså på något sätt, jag har haft en upplevelse och så kommer en konstnär och berättar, jag tänkte så här och så här och så här. Och så har på något sätt min upplevelse förminskat. Så jag har ofta tänkt att jag tycker egentligen att man inte borde tala om sin egen konst. Man kan tala om andras konst och diskutera det, men för att det finns... För mig så uppstår ju konsten då när den kommer då, när mottagaren tar emot det. Alltså det uppstår i det här mötet. Så det finns så att säga ingen rätt tolkning och det förminskas bara av det. Men om vi rör oss bort då från konsten så tycker jag att en stor orsak till att tiga så är dagens diskussionsklimat, eller då snarare då bristen på det. För att en diskussion går ju ut på då att båda parter är beredda att ändra åsikt i slutet av diskussionen om den andra parten då lyckas övertyga en. Och jag tycker att det är ganska länge sedan det pågick sådana diskussioner.
Jag skulle säga ett exempel på
ja, det. Jag menar det. Det är ju diskussionens idé, men vår diskussionsklimat går ju med på att just krossa din motståndare så gott du kan, med alla tricks du kan. Och dessutom att missförstå den andra medvetet så gott du kan och förvränga vad den andra säger. Som i anda av liksom den värsta sortens politiker. Så jag tänker att på ett sätt skulle det kanske också där vara bäst att tiga om man hamnar i en diskussion som alltså inte är en äkta diskussion.
Jag tycker ju nog... Okej. Jag tycker ju alltså att det bästa är ju när någon annan kan argumentera så bra för sin sak att jag byter åsikt.
Jo, men då är du ju öppen för att byta åsikt. Alltså, men, det menar jag...
Men jag säger ju också så här, vissa saker diskuterar jag inte.
Nej, men det menar jag. Men jag tycker att mycket har blivit så att det finns två sidor och man har en bestämt, man går in i den diskussionen liksom utan att ha någon öppning till att förändra åsikt. Alltså annars tycker jag ju så som du säger, det där är ju, det var ju hela idén med argumentation från början. Alltså att om du argumenterar så säger jag så här, okej, okay, du
vet du vad, nu har jag ändrat mig.
Ja, och det är ju härligt. Alltså jag tycker det är underbart när det händer, det där som du just sa. Alltså man har en ganska stark åsikt och så får den andra en att fundera. Nåjo, men så har jag ju tänkt mycket på VM då, den senaste tiden som säkert de mesta, de flesta har gjort fotbolls-VM då i Qatar. För det kommer ju, det går ju inte riktigt att undvika. Och det började nu i söndags. Och alltså, det är på alla sätt helt, alltså på riktigt helt vansinnigt att det ordnas där.
Jo, också att det ordnas i november. Ja. Alltså det enda orsaket till att jag någon gång har sett någon VM-match, okej, om det är någon nordisk land som spelar, är att man kan sitta ute på någon kiva sådär innergård och dricka en glass.
Och det ordnas ju i november just därför att det kan bli upp till 50 grader varmt på sommaren, så det är omöjligt att spela på sommaren.
Man kan inte spela i det landet, men man ska ändå ordna det där.
Men jag tänkte nog att, jag tror att de flesta känner till ganska bra om det här, men jag tänkte om jag går igenom nu, summerar lite grundfakta om vad det handlar om, så att säga, och vad den här kritiken handlar om. Så att Qatar är alltså ett land som är ungefär i storlek med Nyland, alltså jättelitet land, och det har då 3 miljoner invånare, varav alltså bara 300 000 så räknas då som äkta, så att säga, katarer. Och andra är då utlänningar, och mycket av dem är då gästarbetare. Och de här gästarbetarna behandlas egentligen alltså som slavarbetare, mer eller mindre så. Och det är då ett land som egentligen inte har så stor fotbollskultur och nästan ingen så här infrastruktur för fotboll tidigare. Jag tror att det fanns en större stadion. Så det betyder ju liksom att allt måste byggas nytt. Och det betyder ju att de här stadionerna också byggdes då, också på sommaren i 50 graders hetta. Och det har då lett till att det uppskattningsvis har dött ungefär då 6 000 gästarbetare.
För att bygga
de här stadionen, ja. Alltså just de här olika stadion, för de måste ha det, alltså det är ganska hårda krav från FIFA, så det, alltså internationella fotbollsförbundet, så vad du måste ha för att skapa ett VM eller för att få hålla ett VM, och de där stadionen, fotbollsstadionen, alltså ska vara på en jättehög nivå, och då hade ju Qatar inga sådana, så de har ju byggt allt det och sen all annan infrastruktur såklart för att ta emot alltså alla som alltså, kommer att komma.
För några veckor sedan var här något lag, typ med Pep Guardiola, jag minns inte vem det var, någon sån där sur tränare. Jag tycker de där fotbollstränarna är ju alltid jättesura. Och han var så jävla sur på att stadion i Helsingfors hade konstgräs. Att han gick liksom ut och kritiserade, alltså att den där standarden, alltså okej, nu kan det hända att alla fotbollsfans världen över...
Alltså José Mourinho var här.
Nej, José Mourinho, förlåt. Och så sa han sådär, Pep Guardiola finns hans, men...
Jo, han men då Manchester
sa han, då var han ju jättesur och var såhär, vad är det här för shit? Och jag kommer ihåg att jag var såhär, va? Alltså att är det liksom så... Eller, först blev jag sur på honom och sen tänkte jag, men varför går finnarna med på att spela där då? Varför finns... Nej, det här behöver vi inte gå in på, men jag tyckte det var
intressant. Det finns många saker, för du kan ju också vara, du kan ha en fördel om du är van att spela på ett sånt underlag och den andra är inte van. Så det finns ju många saker som det kan vara faktiskt, att det plötsligt är en fördel för finnarna om man spelar på sämre gräs. Alltså det där är ju någon. No. Men i alla fall, och sen kan ju också sägas det att situationen för sexuella minoriteter i landet är absolut helt bedrövlig. Så att, okej, det finns bara en orsak varför Qatar fick det här VM, och det är ju korruption, absolut. Men det är intressant nu att den här journalistkåren så har ju också gått i ganska stor offensiv mot så här spelare och tränare, liksom, som egentligen inte har något med det här beslutet att göra. Och jag tycker åtminstone att det är ganska löjligt att begära att en så här 23-årig kille som spelar fotboll hela sitt liv och alltid drömt om att spela VM nu ska svara på de här kritiska frågorna om Qatar och hur då den personen eller han då tänker protestera mot värdlandet. Och sen när han inte säger tillräckligt bra grejer så blir de uthängda. Och jag tycker liksom det här är helt idiotiskt, för den personen har inte något med det här valet att göra. Så att jag håller lite med då Liverpool-tränaren Jürgen Klopp, som svarar då journalistkåren. Han sa så här att ni borde kolla på er själva. Att för 12 år sedan när VM gavs till Qatar, så då var ni ganska tysta och nu är ni här och letar efter syndabockar. Så att kolla er själv i spegeln.
Eller när VM var i Ryssland för 4 år sedan.
Ja, men det här ju...
Eller OS i Kina. Ja. Alltså nu har vi ju gått med på väldigt mycket.
Jo, så är det absolut. Och det här är väl nu, det här är nog toppen nu. Så här. Men i alla fall, så att om man nu ska hitta skyldiga så är det ganska lätt. Alltså, förra Frankrikes president Nicolas Sarkozy har en ganska mycket finger i spelet varför det är i Qatar, för de har gjort mycket dealar då mellan Frankrike och Qatar. Och då också Michel Platini och det här är FIFAs gamla ordförande Sepp Blatter, som alltså för en massa saker. Alltså genomkorrumperad.
Alltså har ni sett det där klippet min brorsa visade i helgen när det är människor som protesterar och slänger så här pengar och honom på en presskonferens? Alltså det är så bra. Kolla på det.
Är det inte annars så att Qatar äger också PSG?
Ja, det är väl så, ja.
Att de är ju liksom, de har ju köpt in sig ja. I fotbollsvärlden.
Ja. Så är det absolut. Mm. Och det var också en deal som de har lite dealat just med Sarkozy och sådär. Allt det här är kopplat. Och de sa att Sarkozy, hans favoritlag är PSG, de var lite på dekis. Så han var sådär att hej, om vi dealar lite här så kanske ni också skulle kunna komma in där. Och att, alltså allt är, alltså korruptionen är gigantisk. Och så kan man ju absolut kritisera då FIFAs nuvarande ordförande Gianni Infantino. Som alltså höll... Alltså jag måste säga något av det mest bizarra talet här i lördags. Har ni sett det?
Jo, ja det, där, det var överallt på veckoslutet. Så det där, man kunde faktiskt inte undgå det. Det var så konstigt.
Ja, det är så konstigt.
Det är så konstigt.
Nu är vi på någon sån här nivå. Det är som att gå in i någon slags upp- och nervärld.
Vad sa han då?
No, alltså, det är nästan imponerande. För han är då under gigantisk press, vilket han ska vara, grund av korruption. Så han kommer då in och han lyckas inte bara då slå ifrån sig alla anklagelser, utan han lyckas till och med bli liksom offer själv. Så han började alltså jämföra sig med de förföljda homosexuella och de här gästarbetarna. Därför att när han var ung, liten, så hade han rött hår och blev mobbad i skolan. Och han menar då att han förstår hur det känns.
Han är italienare.
Och det, alltså, det är så bizarrt, för man är såhär, vad är det du talar om? Och efter det så ger han då en lektion åt västvärlden som säger att på grund av att all skit västvärlden har gjort så har de inte rätt att kritisera någon, för de har ingen moraliskt liksom ståndpunkt eller något att stå på, så att de ska helt enkelt hålla käft. Och det tycker jag också är intressant, för det här är ju liksom så här Putins spelbok. Alltså att på grund av att någon annan gjort skit tidigare så kan man inte kritisera för att någon gör skit nu. Och det är ju, alltså det är så vansinnig logik. Och här tänker jag just på det där som jag var inne på tidigare då i början av den här praten, lite det här att här är ju det här språket, alltså verkligen man försöker använda språk för att dölja sanningen. Och just att så spinna det runt. Jag tror till slut bara för att vi ska vara så förvirrade att vi inte fattar någonting, inte ens alltså att han tror på det själv, för det är så galet och det är så tydligt. Och sen måste jag ju ändå nämna, nu när vi håller på, så måste jag ju ändå nämna David Beckham. Alltså, så David Beckham har då fått ungefär 150 miljoner pund, det vill säga 170 miljoner euro, för att vara ambassadör för Qatar då under de nästa 10 åren. Så att han är då alltså 15 miljoner euro per år. Och det är ganska, alltså också lite roligt att följa honom nu när han försöker också spinna febrilt, för att han kan inte säga något negativt. Och allt är ju liksom, och han är ju också så här gay-ikon. Och nu försöker han liksom bara sådär, nej, inte händer det här. Och alltså, där tycker jag faktiskt att ett reality-tv-tips att nu följa Beckham när han försöker spinna, för det är helt vansinnigt. No. Så det här är nu situationen, och nu har det ju varit mycket diskussion om bojkottande. Det har ni kanske också hört om, men nu är det frågan om man då borde bojkotta VM i Qatar. Och jag vet inte, jag har funderat på det här fram och tillbaka. För att
och det är alltså genom att inte titta på
matchen? Det är genom att inte
titta. Vad kan en vanlig människa göra?
Ja, vad kan en vanlig människa göra? Det är väl det nog. Alltså det finns någon sån här som jag inte gör. Alltså det finns också en helt sån här rörelse och jag har inte gått in och läst. Så det finns väl några sån här tankar som inte ännu har kommit till Finland. Men mycket är det just att man ska inte titta. Och jag reagerar på något sätt obekvämt till det. Alltså jag har försökt fundera på det här. Alltså i grund och botten förstår jag idén. Ja, man borde bojkotta, allt är fruktansvärt, vi bojkottar det så här. Alltså vad jag blir rädd för, bara om jag säger med det här bojkottan, det är det att det flyttar för mig lite fokus. Mm. Alltså från det vad det borde vara till då de här personerna som antingen då tittar eller inte tittar. För jag tänkte också att det har också börjat göras lite sån här journalistik på olika så här profiler som uttalar sig att de älskar fotboll men de kommer inte att kunna titta på det här VM för att det är så hemskt och så här. Och för mig så blir det liksom plötsligt att vi börjar tala om de här profilerna som inte får se på sin fotboll och liksom och tappar lite fokus från vad det egentligen borde handla om. Och så börjar vi liksom egentligen lite så här kinna med varandra att men tittar du på det här, du borde inte titta. Och jag tycker egentligen inte att frågan borde vara där, utan frågan borde riktas direkt kritik och hålla liksom så att säga det på FIFA. Och med bojkottande så tänker jag så här att om det kostar dig något att bojkotta, så då har det en troligen effekt. Alltså det finns ju personer som kan bojkotta det här VM och det kostar. Alltså till exempel om ett helt lag skulle bojkotta stora sponsorer och sånt, som alltså verkligen har. Och de skulle ju känna av det. Men om du inte känner av någon effekt överhuvudtaget, då skulle jag säga att det liksom skulle vara mer effektivt att bara högljutt kritisera det. Och sen, liksom, sen får man titta om man vill. Ja, för mig är det inte så viktigt.
Men alltså det är väl 3,5 miljard människor som kollar på fotbolls-VM, vilket ja. Ju är världens största ja. Evenemang någonsin.
Det är helt galet mycket.
Så jag tänker att om det skulle plötsligt vara så här, nu är det bara 3 miljarder som kollar, så är det ju ett fail, och då tänker FIFA att det här var liksom dåligt. Men då krävs det att det är 500 miljoner enskilda människor som inte tittar och frågar också hur de här mätningarna ser ut. Mm. Så att jag är helt sådär givetvis för att man till exempel alltid måste rösta, för varje röst är viktig och så vidare. Men i det här är det lite sådär, jag, lilla jag, bland 3,5 miljarder. Det är också svårt att se hur megastor effekt det har, men jag vet inte, kanske jag är lite cynisk.
Nej, men jag är också, och därför menar jag också att jag tycker också att det blir lite så här sociala mediegrejer. Alltså att det blir just frågan om jag tittar in, tittar du, tittar du. Och så börjar
det är liksom perfekt, nu jag som aldrig tittar på fotbolls-VM, nu ska jag kunna plocka godhetspoäng. Ja. Jag bojkottar min sann-VM i Qatar, och jag aldrig
kollar.
Ja. Som god.
Men det är kanske där jag just tycker att den där, på något sätt så tänker jag att den gigantiska korruptionen liksom funkar just så att den skiftar fokus. Och just liksom, som jag tänker med klimatförändringen, är då den enskilda personens fel. Vi är alla skyldiga. Och det gör att vi liksom tappar fokus på vem vi egentligen borde kritisera. Och jag tänker lite här samma, att det är liksom spelarnas fel, det är tränarnas fel, det är också tv-tittarnas fel. Det är alla vårt fel. Men det är ju inte alla vårt fel att VM i fotboll ordnas i Qatar. Det är FIFAs fel. Ja. Alltså det är inte allas fel. Hur man än vrider och vänder. Nej, men det är så.
Ja.
Och då tycker jag också att det är ett problem just att journalisterna sen springer efter alla de här personer som då ska helt felfritt svara på frågor på ett nivå som inte journalisterna själv skulle klara. Det här tycker jag liksom är onödigt helt och hållet.
I den där The Guardian-podden som jag hade lyssnat på så intervjuade de ett sånt par från England som hade varit på alla sådana här tillställningar liksom de senaste 10 åren, förlova sig typ när det var i Sydafrika och så vidare. Men det där, de hade först också tänkt att de inte skulle fara, men sen ändrade de sig, det här paret, så intervjuade den här kvinnan, och hon sa att de kommer istället att åka dit ner, men vara alltså utklädda till regnbågar, liksom ha så mycket gay rights liksom merch på sig som bara är möjligt, och att de gör liksom för att make a statement. Och det tycker jag faktiskt att kanske låter helt bra. Jag vet inte, men hur ska jag då? För jag tänkte först också så här, nej, men jag ska inte kanske titta. Jag tycker faktiskt om att titta på fotboll, speciellt VM. Men det där, men vet jag, nu har jag kanske skiftat också att har, om det inte är så stor skillnad, alltså, kan jag väl ändå titta. Får jag titta, Elmer?
Nej, men jag tycker just att det här, jag tycker just att det inte borde vara frågan att får man titta eller inte titta. För mig mig.
Om jag säger,
alltså, men jag tror inte
tack,
liksom
Elmer,
att det är någon skillnad. Han sa väl, Frank Johansson alltså från Amnesty, sa väl också att det inte, titta om du tittar. Alltså han sa att ska man ha dåligt samvete, så sa han att jo, om du tittar på proffsfotboll så ska du egentligen alltid ha dåligt samvete för att det har så stora pengar. Men egentligen om du tittar eller inte, liksom gör så att säga ingen skillnad. Och där menar jag ju bara att vi ska inte fastna på den frågan. För då tror jag att vi tappar liksom lite fokus. Och jag lyssnade för en tid sedan på den här podden Wind of Change, som handlar om konspirationsteorin att Wind of Change då är
bra.
Ja, det är bra. Den är skriven av CIA för att då få till stånd Sovjetunionens sönderfall. Och den är bra, så jag rekommenderar också den. Och där besöker de Moskva, och så intervjuar de en yngre kvinna som säger att, vet ni, att det är konstigt att när Sovjetunionen föll sönder så trodde jag att vi skulle bli mer som ni, men ni har blivit mer som oss. Och det här var då riktat till USA, men jag tycker att det också är ganska sant för oss. Så då menar jag just det här att vi har liksom lite köpt oss in oss på det här Putins credo. Alltså dels då det att alla ljuger, alla är rövhåll, alla är skit, som man kan inte spela ärligt för att ingen gör det. Dels det, och sen har vi också det att vi översköljs så mycket med information från alla håll, så till slut så vet vi liksom inte vad som är sant. Och helt enkla saker blir plötsligt så här mångtydiga. För där tänker jag just för att språket döljer sanningen. Och det gör ju också att de här riktiga liksom, rövhålen då, så att säga, kommer undan. För att vi jagar liksom allt och allting. Alltså vi jagar just grannen som tittar på VM istället för att jaga då Infantino. Och det här tycker jag är ett problem.
Ja, det är sant.
Och i en sån miljö så tänker jag att behövs liksom tystnaden. Och där var en tystnad. Nej. Men okej, okay. tanken är då densamma. För jag tänkte på till exempel meditation, så är det ju en idé med meditation är ju det att man skulle kunna skapa en liten oas så att säga mellan tankarna. För att det som buddhisterna säger liksom monkey brain, alltså att vår hjärna liksom, eller vårt sinne då hoppar omkring och så är det bara att skapa en oas, och det gör det liksom, dels får du respit och dels börjar du se saker lite tydligare. Så jag tänkte att tänk om vi skulle kunna göra det här liksom på en samhällelig skala, att skapa så att säga tystnad. Till exempel då tänkte jag så här, att vad man skulle ha blanka sidor plötsligt i tidningen. Alltså det skulle bara vara vitt. Alltså bara en sida som är blank så att säga. Ingen text. Och så här liksom eller tystnad på radion. För att, där vill jag berätta en liten fotnot. Det var roligt, vi gjorde en föreställning som heter Best of Dallas i Malmö, och så köpte vi reklamtid på radion för vår föreställning, och så ville vi börja med typ 4 sekunders tystnad. Och alltså, de blev helt galna på, de började bara svettas på den här radion. De sa, nej, vi kan inte ha tystnad på radion.
Nej, alltså liksom... du pratade ju med människor som har jobbat på radion sedan 1999. Ja. Jag har så svårt när det är tyst, alltså det går inte. Jag får alltså ett ont i magen när
ja, men tänk om man skulle ha liksom en längre tystnad. Alltså jag menar bara, för då skulle det verkligen vara en tystnad i ett ställe var du inte förväntar dig en tystnad. Nåja, så då tänker jag att det skulle kunna ha en effekt.
Det har ju en effekt att vara tyst.
Ja.
Nu har ni ju hört om han den här, när man höjde lönerna i någon region i Sverige och sen så intervjua P1, en av de här som hade fått en mycket högre lön. Och då svarar han genom att vara tyst i 25 sekunder. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag, som redaktör skulle jag, eller reporter skulle jag aldrig fatta att jag skulle beställa frågor.
Ja.
Men den här redaktören stod tyst.
Så det var ju smart.
Jättelänge!
Ja.
Det otroligt! Var otroligt! Alla pratade om den där tystnaden.
Ja. Mm. Men vad intressant. Och då tänker jag också att vägra säga något så har kraft. Så jag tänker just att vad man också skulle börja tiga då när man tycker att frågan så att säga inte välställd. Eller att man vet att den söker efter något. Som inte, alltså att den är inte en reell fråga. Och då tänker jag just att konstnärerna tycker jag skulle börja tiga. Och i alla fall med egna konsten. Och inom sport så tycker jag att sport, alltså de som utför sporten borde bara tala om sport. Och sen borde man tvinga de som är utanför sporten att verkligen stå till svars. För nu är det liksom, det är fel personer som står till svars. För att sport och politik hör definitivt ihop. Och det här att sport och politik inte hör ihop, det kan vi... Det har aldrig varit sant.
Ja, men det vi talar om är ju sportwashing.
Ja, men därför tycker jag man ska ge sig på rätt folk. Och övriga... För övriga världen så tycker jag nog att det bästa skulle vara, men det här är mitt favorithatobjekt med det, att man skulle ta liksom sociala media och i alla fall i dess nuvarande form så kasta det helt enkelt på historiens soptipp. För att om det är nu något som har så objektivt skapat så här 90% narcissism och psykisk ohälsa och rent ut sagt krig, så är det ju det. Och kanske 10% är okej, men det hjälper inte hela grejen. Eller så borde man ha ett nytänk. Jag tänker som det är nu, som vi alla vet att sociala medier fungerar och det egentligen bara försöker generera pengar. Så tycker jag också att det tar just bort fokus från de viktiga grejerna och skapar så här så mycket brus i huvudet att vi inte blir klara. Vi ser inte något, det skapar bara så mycket brus. Men det mest politiska ändå skulle kunna vara just att inte hela tiden skrika i kapp, för det gör vi nu, alla skriker i kapp och det är så här brus, utan att helt enkelt vara tyst. Och om vi skulle liksom vara tillräckligt många och i liksom tillräckligt höga positioner, så tror jag att det plötsligt skulle skapa något. Så att jag tänker att det helt enkelt är liksom tid att tiga.
Att vi minns någonting betyder inte att det nödvändigtvis är sant. Det här visar ju decennier av forskning. En fråga eller ett påstående kan alltså förändra ett minne och till och med skapa minnen av någonting som aldrig har hänt. Tidigare så såg man minne som en sån här form av inspelningsmaskin. Det noterar vad som händer och sen kan man hämta tillbaka de här intrycken vid ett senare tillfälle. Och idag har forskarna helt släppt den här inställningen. Och man vet att minne är långt mer formbart och liksom benäget att förändras än så. En ledande fråga eller ett laddat ord till exempel kan för alltid förändra våra minnen. Och det här kan få ödesdigra konsekvenser. Den här Elisabeth Loftus, jag vet inte om ni har hört om henne.
Jag har pratat om henne i ett avsnitt
faktiskt. Du har pratat om henne?
Ja, om hur lätt det är att plantera minnen. Men det här är nog, jag kommer inte ihåg när det var jag talade om det, men det är en tid sedan.
Det är en tid sedan, jag kommer också ihåg det.
Jag kommer också att prata om planterade minnen. Hon är alltså psykologiprofessor och minnesforskare vid University of California. Och just då på 1970-talet så började hon fördjupa sig i vittnesmålen hos ögonvittnen. Och det blev liksom väldigt tydligt att man kan förändra minnen genom att bara säga ett annat ord. Alltså, ett enda ord för att ett vittne skulle komma ihåg saker som aldrig har inträffat. Det hurrar hur hjärnan fungerar. Jag tycker det är jättespännande.
Ja, det där, ett av hennes exempel är just hur man ställer en fråga. Att om det är någon som blir påkörd av en bil och man säger how fast do you think it was going when it bumped into her? Eller crashed into her? Alltså liksom sådana här saker. Att vilket verb man använder i frågan. Och så vidare.
Det var intressant, för det är sant. För man får ju direkt en bild då.
Ja.
Mm. Mm. Ja, att det var liksom mycket, det var mycket, mycket, mycket värre när det var crash Ja. Det där, hon visade att man kan plantera minnen och fick ungefär 25% av deltagarna i en studie att tro att de hade tappat bort sig i ett varuhus som små. Mm. Den här amerikanska psykologiprofessorn Loftus såg hur personer som efter att de hade gått i terapi plötsligt började anklaga sina föräldrar och släktingar från allt från mord till sexuella övergrepp. Det var alltså när terapeuter hjälpte sina klienter att hitta förträngda minnen. Så sa Loftus då att okej, att nu är det så att de här terapeuterna istället har planterat minnen av händelser som alltså aldrig har skett. Mm. Jag ger åt er ett exempel. En man fängslades 41 år gammal efter att hans döttrar på ett religiöst retreat läger för unga, där man skulle berätta om sina synder, så hade de mitt i att börja minnas att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa. Och först sa den där pappan, nej, det här är inte alls sant, men till slut så hade han sagt till förhörsledaren att okej, jag har nog gjort det här. Jag är skyldig till det. Efter 3 dagars förhör så. Han var jätteångerfull. Då kallades Elisabeth Loftus in. Och vad gjorde hon då? Jo, hon planterade ytterligare ett falskt minne hos pappan. Jag tycker att det är jätteoetiskt. Hon har ju fått också en hel del kritik. Nåja, men i varje fall.
Wow, men alltså idén är att det var inte sant och de hade båda, men döttrarna trodde att det hade hänt och pappan trodde sen också.
Ja, och nu är Loftus alltså inkallad för att liksom reda ut,
ja, om det är så.
Att är det så här, och då planterar hon för att visa sin poäng. Så planterar hon in ett, alltså det är så fruktansvärt oetiskt minne, men minne är att den här pappan har tvingat sin son och dotter att ha sex med varandra och han har tittat på.
Det här kan inte vara etiskt.
Och då säger då förstås pappan, va? Det där är nog aldrig, alltså herregud vad hemskt, men efter 48 timmar hade han ett minne av att det nog hade hänt. Och han var jätteångerfull och då avslöjar Loftus. Nej, vet du, det där har jag hittat på. Jag har planterat ett minne hos dig. Och då drog pappan tillbaka alla sina tidigare medgivanden. Alltså det var för att man antog också alltså att de här barnen hade blivit påverkade av det här religiösa retreatlägret.
Men man skulle inte tro på något efter det där.
Nej, alltså,
jag skulle vara förvirrad, jag skulle inte mer lita på någonting.
Och också var det ju för sent, så han satt ju den i fängelse. Så det var inte, nej.
Och han blev kvar i fängelse?
Jo, sen vet jag inte mer vad som hände liksom, med hela den där grejen. Men alltså, hon kunde bevisa att barnen hade fått minnen implanterade. Den finlandssvenska rättspsykologen Julia Korkman har precis kommit med en bok som heter Minnets makt som jag har läst. Den här boken behandlar alltså minnets funktion och i synnerhet vilka metoder som används i vittnesförhör och rättegångar. Har ni läst den här?
Jag har läst ungefär 2/3.
Och känner ni till Julia Korkman?
Ja, givetvis. Hon är mycket framstående också på europeisk nivå. Sen har hon varit med i mycket i Sverige också. Hon var i senaste nummer, jag kommer inte ihåg, av Filter i en intervju i deras podd och också en artikel i tidningen.
Ja, jag sätter de här alla referenserna.
Så hon är känd i Sverige också.
Ja, hon är ju jätteskicklig och är jätteskön att lyssna på. Även om jag måste säga här att hon det där läser själv i sin bok och jag har lyssnat på den. Och jag tycker inte om när författare läser in sina böcker själv. Mm. Men det är nu min enda kritik, det är inte innehållet jag i så fall kritiserar. Men hej, nu tar jag ett till exempel som alltså Julia Korkman skriver om i sin bok. Hon skriver om Sture Bergvall, eller alltså Thomas Quick. Det var nämligen psykoterapeuters övertygelse om att bortträngning ledde till att han kunde ljuga om och sedan fällas för mord han inte hade begått.
Det är en av de största rättsskandalerna i Sverige, det där, och skrivits böcker och
allting. Jag har läst den här boken.
Det är nog alltså
av Råstam.
Hannes Råstam, ja.
Det är liksom helt otroligt att Thomas Quicks bekännelser under sådana här terapisamtal på Säter ledde till att han år 2001 dömdes för mord i totalt 8 tidigare ouppklarade fall. Och han tog på sig också ett 30-tal uppklarade mord eller försvinnanden som hade skett i Sverige under en period på just 30 år. Och den här sekten på Säter, det var en liten krets av terapeuter som tog jättemycket intryck av en sån här karismatisk analytiker vid namn Margit Norell. Och de trodde intensivt på teorierna om bortträngda minnen. Och det där Norell då ansåg att en gärningsman kan återgestalta minnena genom att själv begå övergrepp. Av de här totalt 8 morden som Quick dömdes för och sen frikändes från, så är 6 nu preskriberade. Det alltså betyder ju att ingen annan person kommer att kunna dömas heller för de här morden. Någon planterade minnen, men har ni tänkt på att varje gång vi plockar fram ett minne så förändras det? Mm. Att få en ledande fråga av en brottsutredare att lyssna på ett annat vittnesversion eller att läsa om en händelse i tidningen. Alla är sätt som kan förändra ett minne. och till och med kan man lägga till fakta och detaljer. Alltså. Dels så bleknar minnen över tid och då blir de också mer känsliga för kontaminering. Och dels är minnen en konstruktiv process. Alltså vi tar olika bitar och erfarenheter och kombinerar dem så att det blir ett minne. I Julia Korkmans bok läser jag Falle Aarnio, ni vet, före detta chef för Helsingfors narkotikapolis, utnämnd till årets polis. Och sen dömdes till fängelse för flera brott, inklusive mord. Det här var ju jätteuppmärksammat case i Finland. Det var så pass stort att det gjordes en tv-serie om det här. Jag vet inte, såg ni den?
Nej, jag såg den igen.
Jag såg inte heller. Men jag måste säga att alltså, det är det mest underbara citatet då när Jari Aarnio har sagt när de skyller på honom. Han är så här liksom... så här dirty cops, ni har tittat helt för mycket på amerikanska tv-serier, inte existerar något sånt här. Jag tycker att han kör den, alltså, wow.
No, Korkmans bekant var jurist då den här serien var aktuell och han hade sagt till henne att han kan inte se den här serien när domen i fallet var slutgiltigt fastslagen för att säkerställa att han inte skulle påverkas av den uppfattning han kunde få av serien ifall han sen liksom en dag skulle höra till dem som ska utvärdera fallet i någon rättslig instans. För risken fanns alltså då att han inte skulle kunna vara säker på varifrån han mindes enskilda detaljer om fallet.
Nej, men det är helt klart.
Och nu säger Korkman att det är liksom sannolikt att de finländare som har sett serien om 10 år inte kan skilja mellan den här faktabaserade fiktionen de sett i serien och den fakta de fått via medier.
Det tror jag.
Att till exempel så skriver hon att Aarnios advokat Riitta Leppiniemi, hon hade gått till sin frissa. Och medan hennes frissa tvättade Riittas hår så berättade hon, aj vad sakligt du betedde dig i domstolen, att du tappar bara en gång nerverna. Men frissan hade alltså sett Aarnio-serien. Och blandade ihop den riktiga advokaten med en fiktiv figur. Och alltså, folk minns ju när Titanic sjönk från hur det gick till i filmen, inte i verkligheten. Alltså, jag har en vän som trodde att Titanic sjönk år 1997. Och inte 1912. Filmen kom alltså 1997.
Det finns ju intressant också det, jag tycker att man märker ofta att jag tror i dagens värld tror vi att vi vet ganska mycket, men att vi har nog sen starka åsikter om något, men sen när man börjar kolla på det, och det har någon hänt för mig själv, så att men hur mycket vet jag om det här? Att man vet att den gjorde det och det var fel och det var det, och sen till slut så vet man egentligen inte så hemskt mycket alls om det. Nej, det är ganska intressant.
Men studier gällande googlandes effekt på minne har faktiskt visat att människans minne har försämrats gällande sånt vi kan kolla upp på nätet. Vilket jag tycker är spännande. Däremot
men jag tycker också att det är helt legit. Alltså inte behöver man ju hålla några floder i huvudet. Det tar ju upp plats, känns det som.
Men finns det inte oändligt
med
plats?
Det är bättre att delegera.
Jag tänker så här alltså ändå att för vad vi minns är att vi minns var vi har hittat informationen. Så att vi tar nog in liksom. Men information som vi inte kan kolla upp minns vi lika bra som tidigare. Och här menar då forskare att det här är ett tecken på att minne är flexibelt och anpassningsbart till en föränderlig värld. Men när vi aktivt återupplever och plockar fram minnen så förändras de. Så hur vi minns och vad vi minns beror till stor del på erfarenheter och hur vi kodar in det vi ser. Att koda in minnen betyder att vi förflyttar dem från arbetsminne till långtidsminne. Nå, jag läste att när man minns något så minns man inte händelsen utan man minns förra gången man mindes händelsen. Varje gång man minns lagras det nya spår i huvudet och de överlappar eller till och med ersätter de gamla spåren. Efter att jag har läst då på om minne den senaste veckan så förstår jag faktiskt att minnen är bedrägliga. Och jag har börjat fundera mer på minnenas roll för vem jag är. Alltså, vilka saker väljer jag att berätta som faktum och som sanningar om mig själv? För jag väljer ju liksom, jag väljer och vrakar i erfarenheter som jag har haft. Och kanske är det viktiga inte vad som är ett faktum, liksom, vad som verkligen händer, utan vad jag vill genom då att medvetet eller omedvetet berätta om vissa saker och utelämna andra.
No, jag tycker att det är också legit att lite krydda om det gör det.
Yes, sir.
Anekdoten rolig och det inte skadar någon. Så tycker jag man kan ta in lite, till exempel de här två sakerna hände kanske under två olika kvällar på Berghain, men man kan sätta det som att det var vid samma besök eller något sånt här.
Jag avskyr ju människor som så här att jag
tänker ändå underhållningsfaktorn är det viktigaste med anekdoten.
Jag
fattar Berghain
med Elmer och så berättar vi det till Andrea och så säger Elmer så här: men Kia, alltså jag var ju med, inte gick det ju alls till sådär. De är sådär, jag tänker aldrig gå någonstans med dig. Låt mig krydda. Nå ja, men min poäng alltså är det här. Det exakta minne, så som det var, liksom, det har ju sin funktion i rättsfall, i MeToo och så vidare. Men Och kanske också så här vardagliga minnen, till exempel jag har syskon, om vi minns något olika eller vet, man försöker hitta någon plats som man har upplevt framför. Det kan ju hända att det är helt bra då, att det finns ändå någon form av exakt minne. Men det är inte alltid det viktiga. Det viktiga är ju alltså vad det betyder att jag själv lyfter fram vissa saker ur barndomen. Alltså så som vi minns något är kanske en större nyckel till en självförståelse än förmågan att minnas exakt. Håller ni med?
Ja, det är väl just ett stort problem ju så här rättsfall. Annars är det väl inte så stort problem.
Alltså,
det är
väl där det blir problem. Ja, vad är det för skillnad vad man minns?
Nej, men annars är det väl okej. Men det är just där det är farligt när det blir just det, att någon sitter 12 år inne och det är inte
så. Ja, och det är ju det som är en av de stora poängerna hon gör i boken är ju att man borde ändra rättsförfarande så att det alltid är så att man spelar in. Helst på video, men om inte så på ljud det tillfälle när man första gången intervjuar en människa, första förhöret. Därför för att det kan ta flera år innan någonting kommer till rätten. Och så är allt baserat på att det sitter någon människa som ska minnas vad som hänt, som kanske säger något annat. Ja. För att man kommer ju inte ihåg. Så att det är ju någonting ruttet med hela rättssystemet i att man inte tar den här första och spelar in det och säger att okej. Okay. Och då kan man också... Om att det är många som vittnar om att det är ganska traumatiserande att vara i en rättegång som ett vittne. Så då ska man dessutom kunna undvika den grejen. Så att det ska bli någon slags double win. Mm. Men ändå har de inte infört det.
Varför?
De har infört det i Finland med när det handlar om att intervjua barn. Hon har ju koncentrerat sig på barn som är utsatta för brott ganska mycket, vad jag har förstått, Julia. Men det borde ju göras om. Överallt det här.
Det är ju alltså jätteskrämmande sådana rättsfall där man bara litar på vad någon har berättat och man har just inte bandat in det.
Ja.
Men hej, jag skulle fråga, har ni något minne som ni kanske, alltså som ni kanske lite har krydda eller, alltså har ni någon sån här?
Har jag något minne jag inte har krydda? Det var snarare frågan för mig.
Bra. Okej, men I like your style, jag är likadan.
Jag hade ett sånt, alltså, som jag har tänkt på efteråt, som var när jag var kanske 10-11. Jag tror också att jag har talat om det här någon gång. Men alltså, och då var det så att jag hade, då det var en situation var jag hade liksom blivit mobbad i skolan och jag hade sagt åt läraren. Och så hade jag sagt liksom sådär att de hade slagit mig i magen. Och så visade det sig att det hade de inte gjort. Men jag har märkt efteråt också att jag får sådär, alltså magen är min grej. Jag får liksom ont i magen, jag känner liksom sådär. Så att min upplevelse av den situationen hade tagit ont i magen. Och då hade jag liksom upplevt det så, och jag hade sagt det så, men det var ju inte sant, och jag fattade i den här stunden, men jag hade trott så att säga att det var sant, så det var ju en sak, var jag liksom så att säga, min känsla av den här situationen liksom hade påverkat, men alltså så att säga objektivt hade den här situationen inte hänt så, men då var jag kanske såhär 10, och det här är något som jag kom ihåg efteråt som en grej, så där oj, liksom hur hände det där? För jag kommer ihåg när vi ställde oss upp i klassen och hon sa att nu ska du liksom, då, så ska de också ställa sig upp.
Nej,
och så sa hon att ni har gjort det och ni har slagit honom i magen. Då sa de att det har vi inte. Och jag stod där och jag förstod, nej men det har de ju inte. Förstod jag
men
den
sa
stund?
Du det då?
Jag tror att jag sa det sen, ja.
Titta
ja.
Vad fin människa du är. Jag och André ska vara stått där och ljuga.
Men det blev ju hemskt.
Nej, sen dra in mig i det här.
Du måste säga, jag
kommer... Ljuga och krydda, det var helt...
Men det här är ju jobbigt också, för sanningen är att jag kommer inte ihåg om jag har sagt det eller inte. Så nu är det ju igen att jag bygger. Så det här blir men,
jag kommer däremot ihåg att du har berättat tidigare. Jag vet inte om du har berättat det i podden eller i någon annan.
Jag tror att jag berättade det här i podden. Jag tror att vi har talat om det här liknande grejen.
Men det kan ju vara då när jag hade det som ämne. Men jag kommer faktiskt inte på något bra exempel, men det är ju för att jag har så dåligt minne nu. Jag måste säga det här med minne också. Jag tycker verkligen att pandemin har påverkat minnet. Jag hade en gång som ämne årstider och hur jag hakar fast minnen i årstider. Aj, det var vinter, det var sommar sådär. Men pandemin har hållit på i flera år. Så att det är så här, ja det hände väl någon gång där under pandemin, men jag inte kan säga om det var för ett år sedan eller två år. Alltså, jag tycker att det har blivit liksom grötigare i huvudet och det har inte riktigt kommit tillbaka. Det kan ju vara en åldersgrej också, men jag tycker verkligen att minne är något som påverkades väldigt mycket av det
jag vet
där.
Inte om det då är samma sak, men jag har alltså jättesvårt de där åren, eftersom det var ju två år som vi levde i det där limbo.
Ja.
Så jag roddar jättemycket. Ja. Jag kan liksom inte heller säga att när hände det här, utan det är sån här gröt.
Jag håller med, och jag tänker också på ordet gröt. Det är roligt, för jag har helt samma upplevelse. Det är gröt, det är två års gröt.
Jag har planterat det här minnet.
Det är inte gröt.
Lite
och så sa
Andrea Reuter, nu vill vi gärna höra vad du ska prata om idag.
No, de senaste månaderna har byggprojektet The Line pratats om i media också i min närhet ganska mycket. Det har liksom funnits där lite på sidan om nog i några år. Men så tänkte jag att, okay, att jag måste kolla liksom upp vad det här egentligen är. Och i september läste jag en artikel i The Guardian och så tittade på olika videor och läste också överallt på nätet om det här. Och jag kan säga att jag har blivit rent ut sagt lite chockerad. Okej. Okay. Det handlar alltså om en megastad i den saudiarabiska öknen. Den ska vara 170 kilometer lång, 200 meter bred och 500 meter hög. Och det är alltså ett mikroklimat, så den är liksom helt inbyggd och på utsidan är det då liksom spegel. Så det är alltså en spegelklädd struktur. Och det här att den är 500 meter hög ska bli 500 meter hög, gör den också till den 12:e högsta byggnaden i världen. Det är ju, tänk liksom här i Helsingfors har vi stadiontornet som är 72. Det är liksom mer än fem gånger så högt. Och där ska bo 9 miljoner människor. Och det betyder en befolkningstäthet på 260 000 människor per kvadratkilometer. Det kan man jämföra med Finland som har 18,3 personer per kvadratkilometer eller med Helsingfors som har 3034 personer per kvadratkilometer. Och den The Line som man hör på namnet är då alltså en rak linje in i öknen från Röda havet. Och det är alltså på västra sidan av landet. Och vi talar ju om fotbolls-VM i Qatar tidigare. Det är på östra sidan av landet. Den här landmassan. Och The Line är en del av Saudi 2030. En vision om hur Saudi-Arabien ska utvecklas. Och det här leds ju allting av den här kronprinsen Mohammed bin Salman.
Bin Salman, ja.
Ja, eller MBS kan man kalla honom.
Han kallas ju, han brann, man kan kalla honom för MBS.
Och det här är, just den här visionen är helt gigantisk. Det handlar om allt möjligt, men bland annat då infrastruktur. Och det här The Line är en del av en megaplan som heter Neom, kring staden Neom. Och det ska liksom också byggas, men det här är en av det här. Och det är ett projekt med en budget på i alla fall 500 miljarder dollar. Troligtvis kommer det att kosta en biljon. Nu är det här confusing, för att på engelska är billion miljard. Men på svenska är det biljon, vilket är alltså 1000 miljarder på engelska trillion. Okej, väldigt, väldigt mycket pengar kan vi slå fast. Och i det här The Line ska det då inte finnas några bilar. Utan det är byggt på tre nivåer. Så att då är det liksom fotgängare och bebyggelse då överst. Sen det är infrastrukturen av marken och längst ner är det transportation, bland annat ett höghastighetståg. Och då ska det ta 20 minuter från ena sidan av staden till den andra. Och den här sträckan är ungefär exakt som mellan Helsingfors och Åbo. Men å andra sidan har det aldrig byggts ett så snabbt tåg tidigare.
Alltså jag baxnar, kan du sluta ge så här galen
fakta? Och dessutom är den här tidsuppskattningen då att det inte skulle vara liksom något stopp. Så det tar ju tid att få in och ut människor också. Och som sagt, det har aldrig byggts så här snabbt. Men det här är liksom planen. Och det ska då skapa 460 000 jobb och vara klart 2030. Och sen har de gjort en väldigt futuristisk så här datagenererad video. Och på hur det här då ska komma att se ut. Och det var i juli det gick ut med de här planerna. Och det ser verkligen ut som en Hollywood-trailer. Så här, imaginära framtida städer. Och de har också tagit in specialeffektsexperter som har jobbat med Marvel-filmerna och med den här Batman-trilogin av Christopher Nolan och så vidare. Så de har verkligen satsat då på den här videon som ska sälja det här. Och det här MBS är tydligen väldigt förtjust i så här cyberpunk-estetik. Det syns också lite där. Men grejen är att det här låter ju helt galet, men man har faktiskt börjat gräva och det är igångsatt det här projektet. Och som jag sa så ska det vara en liksom innesluten byggnad. Så att det är alltså då ett klimatneutralt bygge och så är det ett eget mikroklimat inne i det. Och man fattar ju att okej, att energin kan man ju få då från solen och solpaneler, men jag har aldrig... Jag har liksom inte lyckats hitta till exempel någon så att jaha, hur funkar det med vatten? Det här är liksom mitt i öknen. Ja, men i alla fall så ska det finnas ett AI-system som genomsyrar det här och hela tiden utvecklar allting till att fungera bättre och bättre. Och de här kommande invånarna ska alltså få betalt för att dela sin data med det här AI-systemet så att de vet hur allting funkar. Och all service inom det här systemet ska finnas på 5 minuters promenad. Det här är då tanken. Och som sagt, inga bilar utan bara lyckliga promenerande cyklande människor. Okej?
Okay? Men André, du sa att de fotgängarna är, var det högst
ja.
Uppe. Så hur högt uppe?
Nå, alltså, det, om det är 500 meter högt så är det ju liksom högt. Och så är det hängande trädgårdar och broar och grejer. Har ni sett den här videon?
Nej.
Jag såg då när den kom.
Ja.
Jag bara tänker, varför har den ett engelskspråkigt namn? Finns det några ord? Det bara låter så konstigt.
Nej, men det är väl för att det ska säljas ja. Ordentligt. Och det är ju otroligt. Det är ju tusentals arkitekter och ingenjörer och människor som jobbar på det här än. Och det är ju väldigt många som har kommit från utlandet. Så det är väl klart att det är liksom ett engelskspråkigt.
Och varför projekt. Är det här liksom en PR-kick? Varför vill man göra det?
No, alltså, det finns ju då den här Saudi 2030-visionen. Att Saudiarabien ska bli den förenande länken mellan Afrika och Europa. Och, eller Eurasien egentligen då. Och de vill ju då bli mindre beroende av sina olje. Intäkter, så då måste man hitta på nya grejer. Men jag kan ju säga så här rakt att jag fick liksom på något sätt total panik av att se den där videon. Och jag tror att man kanske är skrämd av framtidsstäder som ofta är i dystopier. Okej, något sånt som alltså Metropolis kom ju redan, Fritz Langs film kom redan 1927. Och så finns det ju städerna i Blade Runner och uppföljande Blade Runner 2049. Men de är ju liksom smutsiga och de är inte heller i form av en rak linje. Jag tänker kanske att den där stationen i Elysium är lite något som skulle kunna vara närmast det här. Men är det här liksom en bra idé?
Men vem ska bo där?
Nå, inte vet jag. 9 miljoner människor
ska flytta
dit. Ja, det är det som jag tycker också, sådär, vem ska flytta dit? Vem vill bo så här? Alltså, för man tänker att det här är också i ett land som inte har jättebra rykte i till exempel LGBTQ, eller HBTQ, IA, etc. rättigheter eller kvinnors, jag menar det var ju så här 2018 att de fick kvinnor börja köra bil, etc. De försöker liksom så här, så småningom väl moderniserade. Men jag tänker att vem vill bo i en stad där det inte finns till exempel ett gay neighborhood eller något lite så här slisigare delar. Att det att allt, och så tänker jag att det är något också med att allting är nytt. Mm. Att man behöver inte vara någon sån där som ser spöken eller någonting för att kunna känna energier i olika städer och olika delar av städer. Det är något annat att gå omkring i Rom.
Ja.
Eller att gå omkring i LA. Mm. Alltså att när har den där bebyggelsen kommit dit och hur känns det? Och att bygga någonting mitt i en öken där det inte finns något. Mm.
Nej, det känns svårt att förstå.
Alltså, men ja. Brasilia, alltså Brasiliens huvudstad är ju också en påhittad. Eller en
och den är ju brutalism, eller hur? Ja, betong, mycket.
Att den symboliserar ett flygplan.
Ja.
Men jag har bott i Brasilien och det fanns nog aldrig, alltså det är ett enormt land, alltså jag åkte hellre till Rio de Janeiro liksom, än att man åker, alltså jag hade ingen, det fanns inga intresse med att åka och titta på en påhittad uppbyggd stad. Man byggde den på jättesnabbt, alltså på 50-talet.
Jag tänkte dra lite liksom historia här. Det finns hur mycket som helst, det finns långa artiklar om det här som är spännande med de olika galna byggprojekten. Nu total parentes, har ni varit inne och tittat på de här planerna från Helsingfors om hur man skulle bygga motorvägar på 60-talet.
Nej.
Och, om ni googlar på det här så finns Helsingin Sanomat gjorde, jag tror det var typ 5 år sedan kanske, en artikel om det här och hur det skulle se ut om de här planerna ska förverkligas. Och alltså det är så sinnessjukt. Hela centrum är alltså 4-6-filiga motorvägar som bara går över allt. Och alltså det klustret utanför där jag bor i Sörnäs, alltså det är så mindblowing. Och så har de gjort så att de har visat på en existerande, liksom, de har flugit med drone över Helsingfors och så visar de hur det liksom skulle se ut. Mm. Och så där vid riksdagshuset och ordet, det var så här mega motorvägar i flera olika liksom, nivåer.
Vad googlar man på för att titta det här?
Alltså jag tror att det är bara så där liksom stadsplan 60-talet och sådär.
Vi måste sätta de här referenserna förstås på arenan.
Ja. Men jag tänkte dra några så historiska grejer ändå. 1969 gjorde det italienska arkitekturkollektivet, det här bygger jättemycket på den här Guardian-artikeln, Superstudio, en plan som de kallar Continuous Monument. Som liknar liksom det här, det var också en lång stad. Men den var en varning. och en kritik mot arkitektur och galna planer. Och nu ska man liksom förverkliga det här. Och det finns så många sådana planer och arkitekter genom historien, alltså senaste 100 år. Och som sagt, jag går inte in på exemplen här. Men alltså, jag tänker, hur är det att andas i en stad som är ett mikroklimat? Alltså, vad är frisk luft? Nej, jag tänker, när man är ute i finska skärgården, det är någon annan luft. Jo. Alltså...
Men är det här någon prototyp att de tänker att klimatförändringen kommer och sen börjar de bygga sådana här städer när det inte går att leva mer? Jag tänker, det finns ju sådana att bygga i öknen var allt redan är förstört. Jag känner, jag börjar också tänka på det här Jeff Bezos när man åker rymden, att allt liksom låter...
Nej, jo, men alltså Elon Musks planer kring att man ska bygga på Mars, och jag tror att det här allt liksom ger där varann. Mm, och det finns ju en poäng just också med den där rymdforskningen i att man kan där lära sig hur man kan bygga på jorden på ogästvänliga ställen. Och ingen kanske vill sätta pengar på att fundera på hur kan... Nå, nu uppenbarligen Saudiarabien vill det. Men om man tänker någon Sibirien eller någonting, men då kanske man skulle kunna befolka det med de här liksom mikroklimatgrejerna. Men när jag tänker så här personligen, okej, skulle jag vilja bo där? Jag har ju hört så här, nej, absolut inte. Och det är inte bara det här med gamla hus och historien och en viss känsla, utan det är också att det kan väl inte finnas några avskilda platser där. Att, finns det någon skog? Det finns inte tillgång till hav. Var kan man dra sig undan? Allting är artificiellt. Och så är man också fast i en struktur mitt i öknen med 9 miljoner människor. Det är jätte...
Det låter fruktansvärt.
Det är en skrämmande tanke. Och då tänkte jag bara gå vidare till vilken sorts tankar som... Okej, jag har alltid tänkt så här på framtiden. Framtiden är liksom en konstig blandning av panik och pepp för mig. Det är fantastiskt med tekniska framsteg, och det är också helt otroligt roligt att råka leva nu och uppleva de här sakerna. Ingen i mänsklighetens historia har upplevt förändring så snabbt, och också så sjuk förändring. Det finns ju i Kina alltså taxin som är drones med människor i, som för folk från olika ställen i städer. Allting som finns på vår mobil, alla tjänster vi har tillgång till, allt det här, hela internet, vad som helst. Alltså, om man någon stannar upp så är man så att wow, att vi lever i framtiden på riktigt redan nu. Och det har gått så snabbt, och det har gått ganska organiskt ändå, för man har liksom levt i det. Och sen när du pratar om det övervakningssamhälle i Kina, Kia för något avsnitt sett, så allt känns som att man lever liksom i ett Black Mirror-avsnitt. Och att det som nu har jag tyvärr inte något exakt exempel på någon film där det ska vara, men jag tänker så en framtidsfilm där de sitter i ett sånt kliniskt kök som funkar helt automatiskt och är liksom the internet of things. Så då är det alltid på tv, då är det massiva flyktingströmmar, det är helt overkliga och galna politiker, det är skogsbränder, det är pandemier, det är översvämningar, det är krig. Nu är ju allting på nyheterna. Så här, och när man går på stan ser man människor som åker monowheels. Och alltså den här utvecklingen av deepfakes som vi har talat många gånger om med dig, Elmer, är ju liksom helt ofattbar att man kan generera egentligen helt verkliga videor. Och också samtal, jag antar att ni har stött på det här Infinite Conversation, man har snackat om det ganska mycket, det här när Slavoj Žižek och Werner Herzogs röster talar i all evighet, och det låter helt äkta, och det är baserat på intervjuer eller podcasten de har gjort. Nåja, vi talar om att Elon Musk ska kolonisera Mars, så att vi lever ju i den här framtiden nu. Vad väcker det här för tankar och känslor hos er?
Fruktansvärt på många sätt, men jag tänker att så nu kopplar jag tillbaka till det här, också det här Infantinos tal som jag talar om när han bara talar om saker. Det känns liksom lite samma också på något sätt i den här framtiden, att man hör någon tala och liksom det är ingenting, alltså man förstår inte ens vad det är, alltså världen har liksom gått runt, liksom Black Mirror tänker jag, också hans tal kändes Black Mirror, alltså man hör på någon som helt ärligt talar om något och det på något sätt liksom verkar liksom, att där finns någon poäng, men där finns ju ingenting och allt bara spinner runt och så händer det där. Alltså, men jag håller med, framtiden är nu och framtiden verkar inte vara så bra.
Jag får ångest.
Fast jag vill inte avsluta med en sån här total dystopisk panik. Därför att, som jag sa, så känner jag både pepp och panik. det är ju också otroligt spännande. Och om allt går åt helvete så we had a good run. Vi som hade turen att födas här och bo här i vårt land. Men det är ganska liksom, det är övermäktigt. Det kan vara svårt ibland att finnas i det här. Men samtidigt så är livet helt som vanligt. Och det finns en amerikansk futurolog, eller jag tror i alla fall att han var den första som sa det, som heter Roy Amara. Och nu är det på engelska. We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run. Och det känns som att det här är ju verkligen vad vi lever i. Att man hoppas och tror eller skräms väldigt mycket av någonting. Så att,
jag har märkt att jag blir mer och mer av att höra sånt här, så blir jag så här mera eremit. Alltså för mig skulle det faktiskt vara helt okej att få ett år ut i skogen i någon sån här hydda.
Enjoy it while you can innan du tvingas flytta till en lång stad i öknen.
Med dessa ord säger jag tusen tack för sällskapet, Andrea Reuter.
Tack.
Tack för sällskapet, Elmer Bäck.
Tack.
Vi hörs. Hej då.
Hej då.
Hej.